Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag vill påminna om att alla 159 avsnitten av Massmördarpodden finns utan reklam på Patreon. Patreon.com, sök på Massmördarpodden. Väljer du att sponsra Massmördarpodden på Patreon får du alltså tillgång till alla avsnitt sedan 2016, helt utan reklam. Minst 30 avsnitt finns också på Acast Plus nu. På Acast Plus kan du också lyssna på Massmördarpodden utan reklam. Albert Einstein sa: min delaktighet i att atombomben blev till bestod av en enda handling. Jag skrev under ett brev till president Roosevelt. Detta brev framhöll vikten av att experimentera i stor skala för att kunna utvärdera möjligheten att producera en atombomb. Jag var mycket medveten om den hemska fara det här utgjorde för hela mänskligheten om dessa experiment skulle lyckas. Men möjligheten att tyskarna arbetade på att lösa samma problem med en chans att lyckas fick mig att ta det här steget. Jag såg inga annat sätt att komma runt det, trots att jag alltid har varit en övertygad pacifist. Att döda i krigstid är, tycker jag, inte stort bättre än att mörda. Men så länge nationer är beredda att avskaffa krig genom handlingar och lösa konflikter på ett fredligt och lagligt sätt kommer de att känna att det är nödvändigt att förbereda för krig. De känner också att det är nödvändigt att förbereda de allra mest motbjudande metoderna för att inte komma sist i vapenkapplöpningen. En sådan procedur leder utan tvivel till krig, och krig är idag detsamma som en allomfattande förintelse. Under sådana omständigheter finns det inget som helst hopp att motverka tillverkningen av specifika vapen eller metoder för förintelse. Endast radikala avskaffanden av krig och faran för krig tjänar något till. Man bör sträva mot detta mål. Faktum är att ingen borde tillåta sig själv att tvingas till handlingar som går emot detta mål. Det är ett hårt krav för alla som är medvetna om sina sociala interaktioner, men det går att följa. Gandhi, det största politiska geniet i vår tid, har visat oss vägen och har presenterat de uppoffringar som människan är redo att göra så länge hon har hittat rätt väg. Gandhis arbete för Indiens självständighet är ett levande exempel på hur en människas vilja, uppbackad av en orubblig övertygelse, är starkare än all oövervinnelig materiell kraft. Massmördarpodden, Hiroshima och Nagasaki, del 1. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning är gjord av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. Den 30 december 1944 skedde ett möte i Vita huset. Närvarande var president Franklin Delano Roosevelt, krigsminister Henry Stimson och brigadgeneral Leslie Groves. För första gången under andra världskriget övervägde de här tre männen att använda atombomber i sin krigsföring. Mötet handlade om att atombomba Tyskland. Det som föranledde diskussionen var den tyska Ardenneroffensiven. Det var ett slag mellan de allierade och den tyska armén i Ardennerna i södra Belgien mellan den 16 december 1944 och den 25 januari 1945. Tyskarna var väldigt framgångsrika i början av Ardenneroffensiven. Till exempel tog de den 19 december 44 8000 amerikanska soldater som fångar. Sedan gick det sämre för tyskarna. Men att inledningen hade varit så stark hade oroat de allierade. Därför skedde det här mötet mellan krigsminister Stimson, brigadgeneral Groves och president Roosevelt. Men i slutändan släpptes det aldrig någon atombomb över Tyskland. Kort efter den nämnda diskussionen fick president Roosevelt veta att funktionsdugliga atombomber fortfarande behövde flera månader på sig för att kunna färdigställas. Amerikanerna tvingades således att hålla ut. Och de höll ut så länge att de insåg att de fortfarande övertaget i kriget mot Nazityskland. Men när Tyskland besegrades och kapitulerade den 8 maj 1945 var andra världskriget ändå inte över. Kejsardömet Japan var fortfarande en fiende som aldrig någonsin tänkte ge sig, trots att kriget inte alls gick som Japan ville. Att besegra Japan skulle bli extremt dyrt, både i pengar och i människoliv. Även innan nazityskarna gett upp hade de allierade börjat planera Operation Downfall, den stora invasionen av Japan. Japanerna visste dock exakt vad planen var för den här invasionen, mycket på grund av Japans geografi. För att försvara de japanska hemöarna hade japanerna mönstrat 2,3 miljoner soldater och dessutom beväpnat 28 miljoner civila. Det var så 30 miljoner beväpnade fanatiska människor som försvarade öarna. En japansk gissning på hur många som skulle dö var 20 miljoner japaner. Den japanska krigspropagandan pratade om att det här var slutet för Japan och att alla japaner skulle slåss till siste man. En propagandaslogan var 100 miljoner döda själar. Krigsminister Henry Stimson i USA tillsatte en utredning för att uppskatta hur många som skulle dö på den amerikanska sidan under den här invasionen. Den utredningen kom fram till att mellan 400 och 800 000 amerikanska soldater skulle dö och någonstans mellan 5 och 10 miljoner japaner. Så många amerikanska soldater har inte dött i något krig. Därför behövde USA andra vapen. Och de tittade på vapen som de ännu inte hade vågat använda i andra världskriget. Giftgas. Massor av kemiska stridsmedel fördes till öar nära Japan. Och man gjorde även en utredning av om man skulle använda biologiska vapen, det vill säga virus och sjukdomar, och sprida dem i Japan. Men det fanns en annan möjlig lösning. Atombomber. Allt sedan 1938, redan ett år innan andra världskriget började, hade atombomber varit betraktade som en teoretisk möjlighet. Och redan då fasade omvärlden för att Hitler skulle utveckla ett atombombsprogram. Den 9 oktober 1941 godkände USAs president Roosevelt ett atombombsprogram. Det program som 1942 skulle bli det kända Manhattan-projektet. Projektet fick sitt namn efter de första kontor som Organisationen för utvecklande av atombomber hade låg på just ön Manhattan i New York. Ledaren för Manhattan-projektet var den tidigare nämnde Leslie Groves, som 1940 hade varit den som ansvarade för byggnationen av Pentagon, det amerikanska försvarsdepartementets bas. Under honom fanns kärnfysikern Robert Oppenheimer som ansvarade för konstruktionen av de faktiska atombomberna. Oppenheimer, som inte bara är en historiskt viktig figur, utan som sedan sommaren 2023 också blev ämne för en storfilm av Christopher Nolan med Cillian Murphy i huvudrollen som Oppenheimer. Allt detta skedde i området Los Alamos i delstaten New Mexico. Här uppfördes ett laboratorium vid namn Los Alamos Laboratory, omgärdat av ett samhälle bestående av 54 stycken byggnader på ett område av storleken 4300 kvadratmeter. Detta blev ett nytt hem för alla vetenskapsmän och tekniker samt deras familjer som skulle se till att atombomben blev verklighet. 1943 var dessa individer 3500 till antalet, men det ökade till runt 10 000 vid andra världskrigets slut. När vi tänker oss ett laboratorium är det lätt att vi föreställer oss en stor sal med vita väggar och ett par bord med teknisk utrustning. Los Alamos Laboratory, även kallat Projekt Y, var snarare ett samhälle, ett topphemligt samhälle där mänsklighetens framtid skulle avgöras. Los Alamos valdes specifikt ut för det här ändamålet på grund av sitt avstånd från resten av Nordamerikas bebyggelse. Att genomföra provsprängningar av kärnvapen skulle förstås vara ett väldigt farligt företag. Dessutom erbjöd området ett milt och neutralt klimat samt låg tillräckligt långt från USAs västkust för att eventuella attacker från Japan inte skulle bli ett problem. En annan viktig komponent var att platsen för provsprängningen var helt plan. Detta minskade risken för att explosionen skulle dra med sig material som sten och sand i luften. Det skulle kunna skada människor i ett stort område. Den 14 juli började lastbilar i Los Alamos lastas med delar av det som skulle bli det nya ultimata vapnet. Vetenskapen och arbetet bakom de delar som nu forslades till provsprängningsplatsen hade vid det här laget kostat USA 2 miljarder dollar. Idag skulle det motsvara ungefär 374 miljarder svenska kronor. Den 16 juli 1945 genomfördes den första lyckade provsprängningen av en atombomb. Provsprängningen fick kodnamnet Trinity, som på svenska betyder treenighet, precis som i kristendomen. Det var Oppenheimer själv som stod för namngivandet utifrån poesi av 1500-talspoeten John Donne. Oppenheimer har dock inte kunnat säga varför hans tankar gick till just John Donne när han valde det här namnet. Själva bomben kallades kort och gott för The Gadget, alltså prylen. Ordet The Gadget syftar ofta på något sinnrikt och finurligt verktyg. De saker som James Bond får av sin personliga vapenleverantör Q refereras ofta till som just gadgets. Prylen var en atombombsprototyp som officiellt kallades Y-1561. Modellen kallades Fat Man, alltså den tjocka gubben. Prylen vägde 4600 kilo, var 3,2 meter hög och hade en diameter på 1,5 meter. Den här prototypen skilde sig något från det som senare skulle bli den slutgiltiga produkten. För att du som lyssnar ska få en bild av hur prototypen såg ut, föreställ dig en rundformad kapsel i metall, ungefär som en dykarklocka, som skulle kunna rymma kanske 2 stycken vuxna människor. Prylen apterades på den utsedda platsen, som var belägen i den nordligaste delen av Jornada del Muerto-öknen, ungefär 56 kilometer sydost om staden Socorro i New Mexico. Öknens namn är på svenska ungefär död mans rutt. Detta var i den nordligaste änden av skjutfältet White Sands. På den här tiden hette det skjutfältet Alamogordo Bombing and Gunnery Range. I böcker och dokumentärer kallas platsen ibland bara kort och gott för Alamogordo. Detta är också namnet på en stad i Otero County i New Mexico. Men notera att detta kan uppfattas som något missvisande. Själva platsen för provsprängningen hör till Socorro County och de två närmaste städerna är Carrizozo och San Antonio. Den stad som ligger allra närmast provsprängningsplatsen, på engelska ofta kallad The Trinity Site, är Bingham. Bingham kallas ibland för en stad och ibland endast för befolkat område. Den 9 juli 1945, några dagar innan provsprängningen, hade The Trinity Site döpts om till White Sands Proving Ground. Proving Ground kan på svenska förstås som platsen där det var upp till bevis. Prylen fraktades till provsprängningsplatsen i specialdesignat metallhölje som kallades för Jumbo. Jumbo var alltså namnet på den specifika kapseln. Kapseln vägde cirka 191 ton, hade en diameter på 3 meter och var 7,62 meter hög. Kapseln var konstruerad för att motstå extrema tryckkrafter. Den var även tillverkad på ett sätt så att om provsprängningen misslyckades skulle det fortfarande gå att öppna upp Jumbo och plocka ut plutoniumet ur den. Jumbo skulle dock bara användas vid frakten av prylen till provsprängningsplatsen. Det beslutades att det var för riskfyllt att använda Jumbo trots det tryck den skulle klara av. Om Jumbo exploderade skulle stålsprittet kunna flyga och fara på alla möjliga sätt och skada människor långt bort. Dessutom skulle en massa viktiga data om själva explosionen inte kunna samlas in. Så när prylen var på plats plockades den ut ur Jumbo. Jumbo körde sedan till en annan plats 732 meter från provsprängningsplatsen. Där hissades Jumbo upp i ett torn. Tanken var att den skulle kunna hänga fritt och inte skjutas iväg längs marken av explosionen. Tanken var också att forskarna skulle kunna återanvända Jumbo vid framtida tester. På provsprängningsplatsen där prylen skulle detonera fanns ett 30 meter högt torn av stål. Idén var att bomben skulle provsprängas i luften. På så vis skulle den härma de förhållanden den skulle befinna sig i när den släpptes från ett bombplan. Ståltornets fyra ben gick 6 meter ner i marken och var således en ganska stabil konstruktion. Prylen hissades upp i tornet med hjälp av en elektrisk motordriven vinsch. Utan jumbohöljet vägde prylen 4 ton.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ett flertal madrasser placerades under bomben ifall den av misstag skulle råka falla. Längst upp i tornet fanns ett golv av ekträ. På detta golv placerades bomben. Och det var här som de sista justeringarna som utgjorde apteringen skedde. Runt 425 människor var närvarande vid själva provsprängningen den 16 juli. Bland dessa kan nämnas ingenjören Vannevar Bush, inget släktskap med president Bush. Fysikern James Chadwick, kemisten och senare Västtysklands ambassadör James Conant, generalmajor Thomas Farrell, den italienske fysikern Enrico Fermi, den tysk-amerikanske fysikern Hans Bethe, den amerikanske fysikern Richard Feynman, den Nobelprisvinnande fysikern Isidore Isaac Rabi, tidigare nämnde överste chefen Leslie Groves, bröderna Oppenheimer, både Robert och Frank, den brittiske fysikern Geoffrey Taylor, fysikern Richard Tolman, den amerikansk-ungerske fysikern Edward Teller, som ibland har kallats för vätebombens fader, samt John von Neumann, ytterligare en amerikansk-ungersk fysiker. Det låg en nervositet i luften innan provet skulle äga rum. Trots att alla dessa genier på plats var de som med noggranna beräkningar under flera års tid hade utvecklat atombomben, kunde inte någon av dem vara helt säker på exakt vad som skulle hända när prylen exploderade. Bland de utfall som diskuterades bland vetenskapsmännen innan explosionen kan nämnas citat: "Det är 1 på 100 att vi knäcker jordskorpan och förintar hela världen." Slutcitat. Och citat: "Det är 1 på 50 att vi tänder eld på atmosfären och förintar hela New Mexico." Slutcitat. En stor del av vetenskapsmännen befann sig i skyddsrum under jord för att bevittna explosionen genom periskop. Några kilometer bort stod flera militärer som skulle titta på provsprängningen med endast tjocka skyddsglasögon som skydd. Det här var samma sorts skyddsglasögon som svetsare vanligtvis använder. Men då hörde det till saken att de skulle ligga ner på marken med sina ansikten vända mot motsatt håll under detonationens första sekunder. Flera av dessa militärer hade också tagit på sig solskyddsfaktor för säkerhets skull. Klockan var 05:29:21 när prylen detonerade. Det var mitt i soluppgången. Explosionen förvandlade ståltornet som bomben hängde ifrån till ånga. Den extrema hettan smälte ökensanden och förvandlade den till glas. I BBCs dokumentär Hiroshima från 2005 nämns att explosionens kraft gick att likna vid den från 67 miljoner dynamitgubbar. 732 meter bort förintades även ståltornet som höll Jumbo. Men Jumbo själv klarade sig oskadd. Det glas som en atomexplosion bildar av eventuell kiselhaltig sand har fått sitt namn efter just denna, världens första atombombsexplosion, Trinitit. Glaset som bildades vid Trinity-testet blev mest grönt, men men även rött och svart. De som bevittnade den här händelsen skulle aldrig glömma den så länge de levde. Det var inte bara att atombomben var en teknisk innovation som skulle förändra världen som folk kände den, utan det var även en fysiskt överväldigande process att ta in. Följande citat är ett skriftligt vittnesmål från Ralph Carlyle Smith, en av forskarassistenterna vid Los Alamos laboratoriet. Detta gjorde han med blotta ögat, utan skyddsglasögon för båda ögonen. Han stod 32 kilometer från provsprängningsplatsen. Citat. Jag stirrade rakt fram, med mitt vänstra öga öppet bakom ett svetsaglas och mitt högra öga öppet utan något skydd. Plötsligt blev mitt högeröga förblindat av ett ljus som uppstod ur tomma intet, utan någon sorts ökande intensitet som gick att identifiera. Mitt vänstra öga kunde se eldklotet växa fram som en enorm bubbla eller ett fallosliknande svampmoln. Jag tappade glaset vid mitt vänstra öga och såg ljuset stiga uppåt. Ljusets intensitet avtog snabbt, varför mitt vänstra öga inte drabbades av blindhet. Men det var fortfarande fruktansvärt ljust. Det blev gult, sedan rött och sedan vackert lila. Först hade ljuset en genomskinlig karaktär, men denna bytte snabbt av till ett färgat och rökliknande utseende. Eldklotet verkade resa sig i någon sorts svampformation. Senare utvecklades kolumnen till en cylinder av vit rök. Den verkade röra sig trögt. Ett hål slogs genom molnen, men två ringar av dimma framträdde högt ovanför den vita rökkolumnen. Slutcitat. Flera av dem som bevittnade den här lyckade provsprängningen brast ut i spontant jubel. Robert Oppenheimer uttalade enligt vissa källor ett bevingat citat när han såg explosionen. Enligt andra källor var det bara någonting han tänkte. Vi citerar vad Oppenheimer själv har sagt om sitt citat. Detta är från en intervju som gjordes med honom 1965. Citat. Vi visste alla att världen inte skulle bli densamma efter detta. Några skrattade, några grät. De flesta var bara tysta. Jag drog mig till minne en textrad från det hinduiska diktverket Bhagavad Gita. Vishnu försöker övertyga prinsen att han bör göra sin plikt, och för att imponera på honom antar han sin flerarmade skepnad och säger: I am become death, the destroyer of worlds. Jag antar att vi alla tänkte det på ett eller annat sätt. Slutcitat. Bara 2 timmar efter testet fraktades en i den närmaste identisk och stridsklar atombomb av modellen Little Boy till ön Tinian i Nordmarianerna med skeppet USS Indianapolis. Little Boy var namnet på den enklare versionen av Fat Man som USA nu planerade att använda mot Japan. Som namnet antyder var Little Boy något mindre än den senare fullt utvecklade Fat Man. Little Boy vägde 4,5 ton utan något extra hölje som jumbo eller liknande. Little Boy hade en förväntad kraft jämförbar med 16 000 ton trotyl. Prylen vägde 4 ton utan jumbo, men då ska också sägas att denna prototyp inte hade det typiska avlånga torpedliknande utseendet. Prylen hade haft en explosionskraft jämförbar med 20 000 ton trotyl, alltså 20 kiloton. Den färdiga Fat Man i sin tur vägde 5,1 ton och hade en förväntad explosionskraft jämförbar med 21 000 ton trotyl. Om man jämför Little Boy och Fat Man på bild är det inte svårt att förstå hur de fick sina namn. Jag lägger in en länk till bilderna i avsnittstexten till det här avsnittet. Little Boy är jämntjock från nosen till bakkroppen och smalnar av mot fenorna. Fat Man är formad som ett ägg med ännu större fenor. En annan skillnad mellan Little Boy och Fat Man var att Fat Man, liksom prylen, detonerade bomben med hjälp av en implosion, medan Little Boy detonerades med en explosion. USS Indianapolis avgick från San Francisco. det tog 10 dagar för atombomben att resa över Stilla havet till de amerikanska baserna. Bomben var alltså framme vid Tinian den 26 juli 1945. Allt det här skedde givetvis under största möjliga sekretess. Men provsprängningen hade varit ett sådant extremt fenomen att civila som befann sig på nästan en mils avstånd från explosionen mycket väl kunde uppleva dess effekter. Det folk framförallt la märke till var ljudet av explosionen och ljusfenomenen på himlen. Statistik som har tagits fram har pekat på att ljuset från prylen kunde ses på 400 km avstånd, medan ljudet kunde uppfattas på 80 km avstånd. Militären hade räknat med det här. För att information om provsprängningen inte skulle nå fienden, som ju då skulle förstå vad USA hade lyckats med, hade en fejkad nyhet förberetts. Nyheten gick ut på att det hade skett en olycka i en av flygvapnets lokaler och det hade fått lokalen att explodera. Detta kablades ut som ett pressmeddelande som löd så här, citat. Alamogordo, New Mexico, 16 juli. Befälhavaren för Alamogordos flygvapenbas gjorde idag följande uttalande. Vi har tagit emot flera rapporter rörande en stor explosion som skedde vid Alamogordos flygvapenbas den här morgonen. Ett avlägset förråd med ammunition, inklusive en ansvärd stor mängd högexplosivt och pyrotekniskt material, exploderade. Inga personer dog eller kom till skada och de omgärdande skadorna utanför förrådet var minimala. Slutcitat. Man hade tagit fram flera olika fejknyheter beroende på vilket utfall provsprängningen och atombomben skulle få. Det fanns alltså andra fejknyheter klara, skrivna för den händelse att det skulle ha uppstått förödelse och även om människor skulle ha dött. Mellan 1942 och 1945 bombade USA och Japan. Det skedde framförallt med eldbomber, napalmfyllda, väldigt förödande vapen som utplånade stora områden och kostade tusentals människor livet. Det hörde ni om i det förra och förrförra avsnittet om eldbombningen av Tokyo. Den japanska regeringen hade dock inte särskilt många tankar på att ge sig. Om Japan hade en styrka som deras motståndare inte hade, så var det de patriotiska soldaternas vilja att dö för sitt land. Det här var grundförutsättningen för de ökända japanska kamikazeflygarna och även andra soldater som tog sig in på fiendeterritorium med sprängmedel fäst vid sina kroppar. Landgående självmordsbombar i princip. Och man ska komma ihåg att dessa metoder inte bara handlade om rent tvång från den japanska regeringens sida, utan det här var någonting som man verkligen jobbade med. Japanerna som kämpade i kriget, vare sig de var riktiga soldater eller hade andra militärbefattningar, tränades hela tiden psykologiskt på att vara beredd att dö för sitt land när som helst och aldrig någonsin ge sig. Men många människor i Japan var väldigt oroliga över de här bombningarna. De tänkte att det skulle bli värre och av den anledningen hade flera familjer skickat ut sina barn till landsbygden. Det hände bland annat i Hiroshima, så många barn var inte på plats i Hiroshima när atombomben föll. Den 16 juli 1945 ägde Potsdam-konferensen i Berlin rum. USAs nye president Harry S. Truman var närvarande tillsammans med ledare för resten av länderna bland de allierade. Och då talar vi förstås om Winston Churchill som representant för Storbritannien och Josef Stalin som representant för Sovjetunionen. President Roosevelt hade avlidit den 12 april 1945 och lämnat över till Truman. Syftet med Potsdam-konferensen var att bestämma hur det nu ockuperade Tyskland skulle hanteras efter den tyska kapitulationen 9 veckor tidigare. Det var dessutom viktigt att ta fram en plan för hur man skulle motverka de negativa bieffekterna av kriget under det som skulle bli efterkrigstiden. Utan att göra en för stor utsvävning här ska jag nämna att president Truman i en diskret ordväxling antydde för Stalin att USA hade ett riktigt ordentligt vapen på gång. Det syftade förstås på atombomben. Men Stalin kände redan till det, för han hade ryska spioner i Manhattan-projektet. President Truman och hans stab fick under konferensen besked från Los Alamos-laboratoriet. Då fick han veta att Trinity-testet hade gått som planerat. Det hade varit en lyckad provsprängning. USA satt nu på världens starkaste och farligaste vapen någonsin i världshistorien. Detta väckte en förhoppning hos den amerikanska militären. Kanske skulle en invasion av Japan nu inte längre vara nödvändig. Kanske skulle 1 miljon amerikanska soldater inte behöva dö. Atombomben förändrade kriget totalt. Det var i alla fall förhoppningen. Men USA ville inte bara börja atombomba Japan hur som helst. Speciellt eftersom de inte hade särskilt många atombomber. De ville först ge Japan en sista chans att kapitulera. USAs diskussioner om en eventuell japansk kapitulation var någonting som Japan hade känt till sedan lång tid. Kapitulation hade föreslagits tidigare, men Japan hade vägrat. USA kände till diskussionerna som pågick i Japan. Det amerikanska underrättelsearbetet hade väl lagt koll på all information som lämnade Japan och hamnade i den japanska underrättelsetjänstens händer. Och även hur den mottogs. Japan ville inte kapitulera, och en anledning till det var att en kapitulation såg som ett hot mot monarken, Japans kejsare, kejsar Hirohito. Av den anledningen beslutade USA sig att omformulera kraven på en kapitulation för att göra en kapitulation enklare för Japan. De amerikanska kraven skulle inte ha någonting med den japanska monarkin att göra. Så kapitulationskravet formulerades så att USA ville se att de japanska militära styrkorna skulle kapitulera, men inte Japan som nation. USAs plan här var att det kunde gå på två sätt. Det som USA hoppades på var att Japan skulle godta de här betydligt mildare kraven och att kriget skulle kunna avslutas utan mer blodspillan. Men så blev det inte. Den japanska regeringen valde att tolka USAs mildare krav som att USA plötsligt hade fått oförutsedda problem med sin egen krigföring. De mildare kraven var ett tydligt tecken på USAs svaghet. Japan valde att tänka att om de bara höll ut lite till utan att gå med på några amerikanska krav, då skulle USA tvingas ner på knä inför dem och ge dem ännu mildare krav. Efter att miljontals japaner hade hört talas om Potsdam-deklarationen, sammanfattningen av USAs villkor för Japans kapitulation på radio, gick Japans premiärminister Kantaro Suzuki den 29 juli 1945 ut med ett eget meddelande. Han sa till japanerna att Japan tänkte ignorera de förslag som hade lagts fram. USA skulle tigas till osäkerhet. På Nordmarianerna började den amerikanska militären i tystnad förbereda sig för det oundvikliga. Och en viktig del i det var att bestämma var någonstans den nya superbomben skulle släppas. En snabb titt på Japans karta gjorde det tydligt att det här var en fråga om vilka ställen som fanns kvar efter USAs intensiva eldbombningskampanj. Det primära målet framträdde inom kort. Hiroshima. Hiroshima var en av de japanska städerna som USA avsiktligt hade låtit bli att bomba. Och det var av en väldigt specifik anledning. USA hade nämligen från första början vetat om att om de skulle släppa en atombomb över Japan. USA hade nämligen från första början vetat att om de nu skulle släppa en atombomb över Japan så vill de ha så goda förutsättningar som möjligt för att kunna avgöra exakt hur stor förödelse bomben skulle orsaka. Därför behövde de en helt orörd stad, och den staden var Hiroshima och några städer till. Japanerna hade alltså fått behålla Hiroshima, lyckligt ovetande om vad som komma skulle. Hiroshima hade under andra världskriget utvecklats till en av landets viktigaste arméstäder. där ett ansenligt antal soldater och militär utrustning befann sig. I efterhand kan man fråga sig om japanerna inte själva måste ha undrat varför Hiroshima förblev obombat så länge. Vissa japaner antog att Hiroshima var tänkt att bli högkvarteret för den amerikanska ockupationen. Andra tänkte att deras släktingar i USA hade lyckats få staden att förbli obombad. USA använde alltså Hiroshima lite grann som ett dockskåp för sitt vapenexperiment. Det bör dock också nämnas att Hiroshima var ett viktigt mål för att det var en industristad med flera militära stationeringar. Det var ett attraktivt mål ur krigsföringsperspektiv. Kvällen den 4 augusti 1945 samlade general Paul Warfield Tibbets Jr. sina bästa besättningsmän på sitt kontor i Nordmarianerna. De skulle diskutera det som skulle ske nästa kväll den 5 augusti. Väderprognosen sa att nästa dag skulle alla moln över Japan skingra sig och då skulle atombomben släppas på Hiroshima. Det var general Tibbet som var ansvarig och det var han och hans män som skulle genomföra flygningen. En av Tibbets underordnade var vapeningenjören William Sterling Parsons. Han var med under det här mötet och instruerade besättningsmännen angående vad de skulle göra vid släppet av atombomben. Under mötet klargjorde Tibbets att det fanns tre uttänkta mål. Hiroshima var det primära målet, men man kunde även bomba Kokura eller Nagasaki beroende på omständigheterna. Kokura och Nagasaki var alltså reservmålen. Männen som skulle vara med på Tibbets flygning fick gång på gång höra allvaret i det de hade framför sig. Bomben som skulle släppas var inte som någon annan bomb de någonsin har använt, hört eller läst om tidigare. Det här var en helt ny bomb. En extremt farlig bomb. De informerades om att bombens skapare förväntade sig att kraften från detonationen skulle förstöra precis allting inom en radie av 4,8 kilometer. Tanken var att bombflygens besättningar skulle få se en film som hade spelats in av Trinity-testet. Men projektorn hakade upp sig och filmen kunde inte visas. Istället fick de nöja sig med beskrivningar av det de skulle ha fått se på filmen. William Parsons sa här, citat: "Filmen som ni nu inte kommer att få se föreställer den enda provsprängningen som vi än så länge har gjort. Jag var i ett B-29-plan när bomben detonerade i mörkret. Och jag kan säga att det jag såg var det ljusaste och varmaste sedan skapelsen själv. Det här är vad som hände. Detonationen kunde ses på 16 kilometers avstånd. En soldat som stod 3 kilometer bort knuffades till marken av tryckvågorna. En annan soldat, 8 kilometer bort, blev tillfälligt blind. De av oss som var där förstod att det här var början på en ny era. Ingen vet säkert vad som kommer att hända när den här bomben släpps från luften. Det har aldrig gjorts tidigare. Men vi räknar med ett svampformat moln som kommer att sträcka sig minst 9 kilometer upp i luften, kanske 18 kilometer. Det kommer att uppstå ett sken som är starkare än solen. En stridsduglig variant av denna bomb är färdig. Allt vi väntar på nu är att regnbyarna ovanför Japan ska försvinna så att vi tydligt kan se våra mål." Slutcitat. Därefter höll general Tibbet sitt eget tal till flygarna, under vilket han bedyrade uppdragets betydelse men även dess ytterst strikta sekretess. På morgonen den 5 augusti 1945 fick soldaterna på Tinian en dålig start på dagen. Ett B-29-plan hade kraschat på landningsbanan. Detta var dagen då just ett sådant plan skulle lyfta med det nya vapnet, atombomben. Katastrofen det skulle innebära om just det plan med bomben skulle råka ut för samma sak gick nästan inte att beskriva. Om atombomben skulle explodera skulle Nordmarianerna förintas tillsammans med samtliga människor som befann sig på de olika öarna. Därför bestämde sig William Sterling Parsons för att fatta ett oauktoriserat beslut. Ett helt eget beslut. Han ville inte att Nordmarianerna skulle sprängas. Parsons var en av dem som skulle vara med på B-29-planet med atombomben. Tanken var att planet skulle lyfta med atombomben färdigapterad med det krut som skulle slå samman två bitar av uran som i sin tur skulle orsaka en kärnreaktion. Parsons nya idé var att inte lyda den här ordern utan istället aptera bomben med krutet efter att de var på ett betryggande avstånd från Marianerna. Men Parsons hade inga kunskaper om hur detta skulle göras med det här splitternya supervapnet. Ändå gav han sig in på det här företaget alldeles själv. Men han var optimistisk. Det var många timmar kvar till att planet skulle lyfta. Han bestämde sig därför för att lära sig allt om bombens mekanismer och funktioner på den lilla tiden han hade. Parsons valde här alltså att göra någonting som inte bara skulle kunna äventyra det viktiga uppdraget, utan även innebära repressalier för honom längre fram, om han överlevde. Parsons satt sedan resten av dagen och repeterade de exakta rörelser och moment han senare skulle behöva utföra för att aptera bomben när planet var i luften. Han övade så mycket att hans händer blödde. Han ville nämligen inte ha några skyddshandskar, för han tyckte det var viktigt att fysiskt känna allt som han gjorde. General Tibbets var den som skulle flyga planet. Således var det en viktig tradition som föll på honom. Han var den som skulle namnge det specifika flygplanet som skulle genomföra det otvivelaktigt historiska uppdraget.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tibbets döpte planet med sin mammas förnamn och flicknamn. Planet fick namnet Enola Gay. Följande är Tibbets egna ord om namnvalet, citat. Mina tankar gick genast till min modiga, rödhåriga mamma, vars diskreta självsäkerhet har varit en källa av styrka för mig sedan jag var liten. Och särskilt under en sökande period när jag bestämde mig för att lämna min läkarkarriär och sadla om till stridspilot. I en stund då min pappa trodde att jag hade blivit helt knäpp tog min mamma min sida och sa: jag vet att du kommer klara av det här, min son. Slutcitat. Du som lyssnar har möjligtvis hört namnet Enola Gay i andra sammanhang. Jag kan nämna att det 1980 kom en idag ytterst klassisk syntpoplåt av bandet OMD. Låten heter just Enola Gay och det är en antikrigslåt som beklagar atombombens förödelse. Med textrader som: du skulle ha stannat hemma igår. Underförstått att Enola Gay aldrig borde ha lämnat sin hangar. Bara minuter innan de amerikanska planen skulle bege sig mot Hiroshima hölls ett sista möte där man återigen gick igenom uppdragets olika moment. Det var 3 plan som skulle flyga till Hiroshima. Först och främst Enola Gay som skulle släppa själva bomben. 2 andra B-29 skulle följa med. Det var The Great Artiste och Necessary Evil. Deras uppgift var att dokumentera händelsen med filmkameror. Kort innan flygningen fick General Tibbets cyanidkapslar, oklart av vem. Detta var en del i uppdragets stränga sekretess. Om han eller några av hans män kraschade i Japan under uppdraget var av yttersta vikt att de tog cyanidkapslarna innan de blev torterade. Om de blev torterade skulle de kanske avslöja USAs hemligheter för den japanska staten. Tibbets har personligen på senare år berättat att han har fått veta att cyanidkapseln skulle innebära en garanterad död på 6 minuter och att den skulle vara totalt smärtfri. Innan Tibbets, Parsons och alla andra klev ombord på planen höll Tibbets fram cyanidkapslarna och sa att om någon ville ha en så kunde de ta en. den enda som självmant tog en av kapslarna ur Tibbets händer var just Parsons. Tibbets berättar, citat: "Jag förstod Parsons. Han visste mycket mer om det här nya vapnet och teknologin bakom den än vad någon annan gjorde." Slut citat. Det verkar alltså inte som att det var en order att alla skulle ha varsitt piller, och Tibbets verkar inte ha tvingat någon att stoppa på sig cyanidpillren. Det var ett större uppbåd av fotografer på plats som tog bilder av männen när de klev ombord på planen. Det finns ett berömt fotografi som föreställer Tibbets när hans huvud sticker upp ur ett av fönstren på Enola Gay och han vinkar med ena handen. Enligt egen utsaga gjorde han detta efter att ha blivit uppmuntrad till det av en av fotograferna. Besättningen på Enola Gay oroade sig för att atombomben var så tung. Den vägde ju 4 ton. Detta kunde innebära att starten från startbanan skulle bli svårare än vanligt. Men allt gick som planerat. Det är förvånansvärt få källor som nämner det exakta klockslaget som Enola Gay, The Great Artist och Necessary Evil lyfte. Men det finns uppgifter om att klockan var runt 02.00. Den 5 augusti hade nu alltså blivit den 6 augusti 1945. Efter att ha varit 15 minuter i luften började Parsons aptera bomben. Det som han under flera timmars tid hade repeterat tidigare. Han hade en handskriven lista över alla moment han behövde utföra. Och varje gång ett moment var klart bockade han av det på listan. De gedigna repetitionerna lönade sig och apteringen gick utmärkt. Efter 2 timmar i luften mötte Enola Gay upp de andra 2 planen, också B-29, som skulle flyga med och dokumentera allt som hände. Detta ovanför Iwo Jima. Efter 2 timmar i luften var Enola Gay, The Great Artist och Necessary Evil ovanför Iwo Jima. Vid denna tidpunkt, klockan 05.55, hade de 3 timmar kvar innan de skulle nå Hiroshima. De lade alla märke till en ovanligt vacker soluppgång. En tid innan de 3 planen lämnade Trinian hade 3 andra B-29 också lämnat Trinian. Dessa 3 B-29 nämns sällan i historiska skildringar av Hiroshima-bombningen. Det var planen Straight Flush, Full House och Jabit 3. Dessa 3 plan hade i uppdrag att rekognosera väderförhållanden, så att Enola Gay skulle veta om en attack var lämplig eller inte och kanske då om ett av reservmålen skulle bombas istället. De 3 planen hade alla anmärkningsvärda målningar på sina nosar. Straight Flush hade en karikatyr av en japansk soldat som blev nerspolad i en toalett. Full House visade en karikatyr av en japan som blev utsparkad ur ett dass. Och Jabby 3 hade en bild av en dansös med en klänning som flyger upp på ett Marilyn Monroe-liknande sätt. Ett av dokumentationsplanen flög före Enola Gay efter att de hade närmat sig Hiroshima. Detta för att kunna bilda sin uppfattning om väderförhållandena. Detta plan noterades av den japanska militären och det dröjde inte länge innan ett bomblarm ljöd i Hiroshima. Hiroshima-borna var vana vid bomblarm och de flesta tog larmet på fullaste allvar och begav sig genast till sina skyddsrum. P-29 som var först in för att kontrollera vädret, Straight Flush, avlade en rapport till Enola Gay via kodade meddelanden. Detta var ingenting som avvek från amerikanernas plan. Det stod nog klart för alla att Hiroshima faktiskt var det av de 3 utsedda målen som de nu skulle släppa atombomben på. Nere på marken hade Hiroshima-borna så smått börjat komma ut ur skyddsrummen efter att det plan som nyss hade siktats hade flygit därifrån. Det var 30 minuter efter att den första B-29 hade siktats som ansvariga på marken började ropa ut muntliga uppmaningar till alla att komma fram eftersom kusten var klar. Det såg ut som att alla skulle kunna fortsätta sin dag precis som vanligt. Men så blev det inte alls. Jag finns på X och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är det lätt att hitta. Du kan också mejla till Massmördarpodden på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Jag gör ju 5 true crime-poddar. Och min favorit av dem är Massmördarpodden. För i Massmördarpodden får jag prata historia. Och jag tycker väldigt mycket om historien. Och på grund av att jag tycker så mycket om historia har jag alldeles nyss startat en ny svensk historiepodd. Den heter Nu blir det historia. Och du hittar den överallt där du hittar Massmördarpodden. Jag gör Nu blir det historia tillsammans med Cornelia Boberg. Och vi är redan uppe i 15 avsnitt när du hör det här. Så om du gillar historia, lyssna på Nu blir det historia som du hittar på Spotify, på Apple Podcaster, överallt där du hittar poddar. Tack till David Oskarsson som har skrivit det här manuset. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.